Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Bambi Ekeliv i Stockholm.
Ja.
Och mig Per Baloo Bjurman i New York. Vi ska ta här nu och spela in vårt 217:e avsnitt denna Thanksgiving-vecka. Det är onsdag och imorgon slår USA igen. Och hela nationen sätter sig ner och äter torr kalkon, inklusive jag.
Just det. Du är bjuden på en äkta middag har jag hört.
Mm. Ja, precis som i fjol så ska jag åka med en kompis ut till hans familj i New Jersey. En bra bit ut i Jersey. Och verkligen göra det på traditionellt amerikanskt vis. Jag tycker den där maten de äter är ganska så svinäcklig faktiskt. Ja. Ja,
det ingår på något vis i högtid det här. Det är ju samma sak i Sverige. Vissa kan ju njuta av ett julbord till exempel. Jag får leta lite grann för att hitta någonting. Även på midsommar och sådär.
Jaha, ja, det har jag inga problem med.
Du alls, älskar skinkan och sillen och allt det där va?
Men här är det pumpkin pie och konstig fyllning med tranbärssylt och skit. Det är väldigt underliga smakkombinationer tycker jag. Och sen tycker jag ju då rent allmänt att kalkon är fruktansvärt torr och tråkig fågeljävel att äta.
Ja, men det måste finnas på bordet där, det har man ju förstått.
Ja, så
är det. Är det presenter och sånt där också du ska ha med dig? Och sånt?
Nej. Rent hyfs bara så har man ju med sig en flaska vin eller något åt världen. Men det är inte så att man, det är inte julklapps.
Nej.
Men sen, det blir ju, som man ser på spelarna dagen efter på Black Friday. Kalkon är inte bra för matsmältningen. Det är som att äta cement. Liksom. Det blir förstoppning i hela NHL.
Ja, just det. Det är ju åtminstone lika för alla får man säga.
Ja.
Men det är en speciell natt här framför oss. Vi spelar in innan den här onsdagsnatten som blir svensk tid. Där det spelas, är det 14 matcher någonting? De klumpar ihop alla matcher nu för att alla ska kunna vara lediga på Thanksgiving. Inklusive Per Bjurman då förstås.
Ja, det är 14 matcher ikväll och 15 på fredag sen.
Då det är nästan full gång så nära som på ett lag då.
Ja, konstigt schema hela den här veckan. Det var många matcher i måndags. En igår tisdag.
Ja, just det. Oj,
så 14, ingen 15. Och sen kommer helgen då. Sedvanligt många matcher också.
Ja, det är väldigt märkligt. Som de har lyckats sy ihop här bara för att det är Thanksgiving. Jag vet inte riktigt.
Ja, men det intressanta i NHL-perspektiv vad gäller Thanksgiving då, som vi ska komma in på om ett tag, är ju den gamla käpphästen som inte minst du har fört ut i ljuset här i podcasten många gånger. Det är att tabellen har fått sin slutgiltiga struktur och satt sig i allmänhet, heter det, under Thanksgiving-veckan. Eller hur?
Ja, precis. Det brukar vara så generellt sett. Det kan vara några avvikelser från år till år, men över tid så brukar man säga att uppemot 80% av lagen som just nu ligger på slutspelsplats kommer att gå till slutspel. Och det är ju en väldigt hög andel.
Och vice versa, 80% av dem som ligger utanför kommer inte gå dit.
Exakt, så det är bara några undantagsfall, några enstaka lag som hämtar upp sitt underläge i det här skedet då, redan i slutet av november. Alltså. Thanksgiving threshold brukar man ju prata om.
Ja, precis. Ja. Ja, och därför ska vi då gå igenom tabellen ordentligt. Vi ska titta på vissa punkter i den i alla fall. Och se vad vi tror. Jag är inte så säker på att det är sån threshold i år. Men vi ska börja med, det har ju hänt stora saker, nyheter här sen sist. Det fortsätter falla coacher här och tvärs och här och där. Förra året blev alltså inte en enda coach sparkad förrän precis när säsongen var slut och Rangers gjorde så med Alain Vigneault. Men nu jävlar går bilan genom coachkollektivet.
Ja, helt plötsligt här nu så har det smält till. Alltså, det var bara ett par veckor sedan här vi pratade om två firings inom samma podd också när det var Quenneville och Stevens i Kings. Mm. Och nu är det liksom, nu har vi två till att diskutera idag.
Ja, St. Louis bestämde sig för att sparka Mike Joe och ersätta honom tillfälligtvis då, i alla fall med Craig Berube.
Ja. Spännande, eller inte?
Ja. Bara några timmar senare så meddelade Edmonton att Todd McClellan har fått sparken och han ersätts av ingen mindre än gamle Ken Hitchcock.
Ja, nu testar de nytt här i klubbarna. Se vad det kan leda till.
Ja, nu ska vi inte vara så sarkastiska.
Nej, förlåt.
Vi kan börja med, tycker jag, påpeka att det handlar ändå i de flesta fall, kanske inte Quenneville så mycket då, men i övrigt om att de som vi hade identifierat som sårbara ändå, på ett tidigt stadium tycker jag, att vi pratade om att Stevens, Joe och McClellan låg illa till.
Ja, precis. Ja, det har varit ganska logiska beslut sett till, ja precis, som snacket har gått, och så har det inte dött så länge så har det blivit verklighet. Det stämmer ju. Mm-hmm. Jag har sett att några har varit inne på, alltså, om man ska jämföra fjol och i år, det faktum att det är en extrem skillnad. Noll sparkningar som sagt då förra säsongen. Och redan fyra nu innan Thanksgiving. Vad det beror på egentligen, men det kanske är just, alltså förra året var det ändå ganska mycket nya coacher på många håll. Alltså,
ja,
man tänker ju att en sån som Housley i Buffalo efter deras tröga start, eller Arizonas katastrofstart i fjol, att de skulle bli sparkade. Men det var ju helt nya coacher, så där hade man ju tålamod, och det har ju visat sig belöna sig också. Medan nu i år har det varit fler liksom som har haft ett antal år på sig, men nu, och så har man gett dem en säsong till och se vad det kan leda till, men så märker man direkt att nej, det kommer inte leda någon vart. Och det är egentligen synonymt med alla de här coacher som fått sparken hittills. De har varit där i 2-3 år på sig, de har fått sin prövoperiod. Den är över, nu ska det levereras. Och har ni inte gjort det, ja, då har till slut på flera håll och kanter giljotinen kommit fram.
Men det, fjolåret var ju också en fluk. Alltså. Det brukar ju alltid vara 5-6-7 stycken som får sparken. Ja. Så man ska inte lägga så stor vikt vid vad som händer.
Man ska inte utgå från det året, så att säga, utan det var ju snarare tvärt, raka motsatsen till hur det funkar normalt sett.
Ja. Men låt oss då, Mike Joe, jag skulle vilja påstå att du ändå har trott mer på honom än vad jag har gjort. Jag har ju kallat honom den mest överskattade coachen i den här generationen. Men jag tyckte att det var tydligt att han har haft så mycket bra material att jobba med i Minnesota och lyckades aldrig ta dem så långt i slutspelet som det var meningen. Liksom. Luften pös ur snabbt och det har ju inte blivit något bra alls med St. Louis heller.
Nej, precis tvärtom kan man säga att han fick ju en tidig effekt på det direkt som ganska många tränare ändå får, att man liksom trycker på rätt knapp, och det är bara själva grejen att byta coach, en sån tydlig markering till laget, att det ger en skjuts automatiskt. Och han la visserligen om försvarsspel lite grann där, och när han tog över efter Hitchcock, som vi alltså snackade om tränarkarusellen som vi ska prata om snart. Men faktum är att under hans tid i St. Louis så har det faktiskt ganska tydligt gått sämre och sämre och sämre. Det har barkat åt fel håll hela tiden, trots att han bara varit där mindre än 2 år. Så han började, hans första 70 matcher tror han hade ett fantastiskt fint record. Sen har det successivt försämrats och inte så speciellt imponerande nu. Alltså, kollar man på hans 2018 så är det inte kul för Blues. Och det känns som att tanken är att han ska utvecklas. Alltså att han ska ju utveckla laget. Alltså, han var ju handplockad av Armstrong för att först skulle han ha Hitchcock som mentor när han var associate coach, lite speciell lösning när det var sagt att han skulle ta över året efter, men tog över redan mitt i säsongen när Hitchcock blev sparkad. Men sen skulle han ju föra Blues in i en ny tid liksom. Det skulle bli Joe-eran där, men så blir det alltså sämre och sämre och sämre istället, och det är ju ingen bra utveckling.
Nej, jag såg presskonferensen igår med Armstrong där han sa att de hamnade i en svacka i december 2017 och den har de aldrig riktigt tagit sig ur.
Nej.
Och de missade i slutspelet. Fast de hade gyllene chans då med två sista matcherna i grundserien i fjol, men förlorade båda på ett nästan patetiskt sätt.
Ja.
Och missade. Så att, och de har ju, de kanske också har en lite förvrängd självbild i St. Louis, att de fortfarande är den här maskinen som de var under några år när de var riktigt fruktansvärt jobbiga att möta. Ja. Men de har ju tappat det lite, och ja, det var han väl i och för sig inne på, Armstrong också, det här, han vill inte sparka några fler coacher, han har gjort det rätt mycket.
Ja, tre stycken sen, han tog över 2010 och redan nu så är han uppe i sin fjärde huvudcoach liksom.
Ja. Men att han nästa gång så är det kåren av spelare som kommer att ryka liksom.
Ja, han var ju rätt hård. Det brukar han vara när han sparkar coacher. Det brukar han även Alltså det blir lite dubbelt där. För han, å ena sidan så säger han att nej, coachen får inte fart på laget, han måste bort. Å andra sidan säger han att nej, spelarna måste ta ansvar. Det är svårt för coachen när inte spelarna levererar, ungefär.
Men vilka är coren där nu? För de har ju gjort om det mycket. Han stuvade om ganska ordentligt i truppen i somras. Ja. Men det måste ju vara Sten, Petrangelo, Baumeister, Tarasenko,
Schwartz.
Ja.
Och sen så är väl O'Reilly har väl kommit in där nu liksom. Jake Allen.
Han har ju varit ett litet en ljusgrimt på slutet. O'Reilly har ju blivit bra.
Ja, det man kan säga två saker om O'Reilly här, det är att han har varit klart bäst i laget. Alltså han är ju skugga nästan uppe i poängtoppen i ligan. Han är inte nära första platsen, men 23 poäng, det är han ju överlägset bäst med i Blues. Och varit bra och nyttig och få mycket istid precis. Man fick ju Buffalo och Colorado. Men synonymt med O'Reilly, det är att var han än hamnar så den klubben är ju fast i botten nästan. Han var ju trött på hockey i Buffalo som nu har lyft. Ja. Och det var ju skandaler och kaos och grejer och schism i Colorado när han var där. Framförallt mellan honom och klubbledningen. Så att ja, man ska inte dra för stora växlar av det. Det är en jättebra hockeyspel och han är ju alltid given när det vankas kanadensiska trupper. Inte bara VM utan även, han kommer ju ofta med i liksom OS och World Cup och sådär. Men i NHL-sammanhang så har han ingen positiv effekt på trupperna, verkar det som.
Nej, och det är ju anmärkningsvärt det där, tycker jag. Att det är bara några år sedan så var det bland det värsta vad det gäller motståndare som gör ont att möta. Så var det svårare att tänka sig något värre exempel än St. Louis. Liksom. Ja. När de Chicago Kings dök upp där under slutspelsrundorna. Vilka slag det var.
Ja. Men det var lite den tidens hockey också. Jag tror St. Louis, det var ju backers, du vet. Och så här.
Den tiden, så vi pratar om tre...
Ja, men det går så fort.
Ja, jag vet, det går fort.
Nej, men det låter som vi pratar 80-talet ungefär. Back in the days, du vet. Liksom. Men nej, det är bara 3-4 år sedan. Men nu, nej, alltså det är en sån supertydlig grej och som ska vara en Joe-fråga. Och även lite Armstrongs prägel på truppen. Alltså, vad står Blues för idag?
Ja.
Det vet ju ingen.
Och nej, de har ingen riktig identitet så som de hade då. Nej, det är sant.
Exakt, och då var det ju så här, hårt lag, tungt, jobbar och en maskin som du säger. Som bara, och framförallt på hemmaplan. Alltså komma till St. Louis på den tiden, alltså 3-4 år sedan då. Det var ju förlust. Du vet, de vinner den. De hade ju fantastiskt hemmafacit flera år i rad. Men nu har de ju uselt hemmafacit. Och det tycker jag, har man liksom, bra hemmafacit brukar tyda på att man har ett eget spel, att man tar tag i det på hemmaplan. Man vet vad man ska göra. Man har en identitet som bara funkar här på hemmarinken liksom. Men nu har de inte det. Och de vet inte hur de ska ta tag i matcherna liksom. Och därför blir det, jag menar, nu har de blivit, inte bara på hemmaplan, men nu, deras facit just nu är ju, ja, de har blivit nollade 3 av de 4 senaste matcherna. Och i början av säsongen så gjorde de massa mål men släppte in massa mål. Och nu har de försökt fixa till försvarsspelet med Joe, men då gjorde de inga mål istället. Så de vet ju inte vad de håller på med.
Nej, och sen har de en målvakt som är en av de mest inconsistent som finns i Jake Allen. Ja. Som kan vara femstjärnig, men också lika snabbt kan bli helt bedrövlig.
Exakt, det går inte att lita på honom från kväll till kväll. Det är verkligen en sån stor diskrepans i hans liksom, prestationer.
Men nu då på interim basis så är det Craig Berube. Och jag vet inte, man minns ju mest honom som inte så lyckad huvudcoach i Philadelphia. Och väckte avsky där nästan lika mycket som Dave Hextall gör nu.
Ja, jag var på den nivån i princip skulle jag säga. Ja. Det var ju en kortare period, men ändå.
Ja, spontant så känns det ju inte som att han är någon som... Det var väl enkelt i och med att han var assisterande där nu då. Så fan, ta över tills de kanske har hittat någon ny. Och, en väldigt vanlig reflektion är ju att Joel Quenneville faktiskt var i St. Louis i många år.
Ja.
Och att det skulle vara väldigt seamless för honom att kliva in där igen.
Ja.
Men det kräver ju också att Chicago godkänner det.
För precis.
Att, de betalar ju fortfarande hans lön och jag vet inte hur det där riktigt fungerar, men om de ska fortsätta betala hans lön, då måste de ha godkänt nästa jobb, eller hur?
Exakt.
Och det handlar inte om någon liten lön, det handlar om $6 miljoner om året.
Precis, och då ska de komma överens med St. Louis, men då är en divisionsrival också.
Ja, precis.
Så det är extra pikant på det viset.
Ja, jag undrar. Ja. Och dessutom sägs det ju nu att Quenneville är rätt, tycker det är rätt behagligt att kanske sitta ut den här säsongen och sen välja ett jobb nästa år.
Exakt, istället för att vara beroende av att vilka lag som sparkar sin coach, då kan han mer eller mindre ta vad han vill nästan. För då har ju klubbarna mycket större, det är mycket smidigare att sköta business på sommaren.
Ja, ja, och komma in i ett annat läge. Men å andra sidan, de har väl också egon och måste känna liksom att det är smickrande att vara så eftertraktad och kanske, det är ju ändå liksom ett underbart liv såklart, att vara stressigt och hårt, men också ett underbart liv att leva liksom som coach i NHL.
Ja, det blir nästan en övergång till Hitchcock, men först, för det känns lite så där, men jag vill säga om Quenneville, alltså, apropå att han trivs, vi har ju sett lite klipp här nu, han har varit på Bears, Chicago Bears, och kollat NFL och tagit shots med fansen utanför arenan, oj oj oj, han har det gött vet du, han tycker det är kul att vara lite ledig nu.
Ja, det är inte så dumt när man var ledig och ha 6 miljoner dollar om året för besväret.
Nej, exakt, det är, jag skulle ta det, jag skulle gärna ha en sån deal, jag skulle inte hoppa på St. Louis nu liksom.
Nej, coach Q. Ja, ja, men jag tror ändå vi kan vara, ja, man kan inte veta 100%, men Brubaker känns verkligen bara som en tillfällig lösning.
Ja, det var enkelt, precis som du säger, han var assisterande, han har varit head coach i NHL förut. Armstrong har ett gott öga till honom eftersom han presterade ändå rätt bra med det sa AHL-lag innan han fick assisterande jobbet. Så han får duga tills vidare. Och han har ju sagt Armstrong att nu är det en grundlig process för att hitta en ny coach. Så de vill ju säkert gärna se Quenneville, men det är väl tveksamt om det blir så.
Mm. Ja, men som sagt, det blir ju fler lediga hela tiden, och det gick bara några timmar så kom då som sagt beskedet att Todd McClellan får lämna Edmonton med omedelbar verkan, och vem kommer istället tänkte man då, blir något spännande namn.
Ja.
Oh, de tog fram det äldsta namnet i boken.
Ja, de kollade bland pensionärerna för att se vad de kunde hitta.
Ja, och kommer fram till Ken Kruben Hitchcock.
Ja,
kliver in på scenen.
Ja.
Och ja, man blir lite häpen. Han har ju gått i pension efter sin sista säsong i Dallas där, vad hette. Men han har klivit ur pension igen, 66 år gammal, fyller 67 i december.
Ja.
Och ja, det är ju så att han är född i Edmonton då. Och som ung, det var den stora drömmen tydligen att få någon gång coacha Oilers. Ja. Så att när den chansen nu dök upp så tvekade han tydligen inte det minsta. Och precis som du antydde där, det är väl samma sak där. Man blir nog lite beroende av det här livet. On the road och liksom hallarna och hotellen, flygen, och har det jävligt bra.
Ja, men det verkar så i Hitchcocks fall. För att när han slutade där och blev advisor istället, det var ju ett hockeybeslut från ledningen också att de ville gå vidare med en ny coach. Men även Hitchcock kände att han är ju liksom i pensionsålder och ja, han skrev ju bara ett ettårskontrakt och han var rätt sliten både mentalt och fysiskt efter. Mm. Men han har varit coach sedan 1974. Hockeytränare, han har gjort sedan 1974, varit hockeytränare, och han har varit i NHL sedan 1990. Han har ju tredje mest segrar genom tiderna i ligan. Mm. Men just av den anledningen så har man förstått också, dels för att det naturligtvis är just hans hemstadsklubb som vill ha honom nu. Men också det att man har förstått på honom att nej, han trivs inte med att bara strosa runt de dagarna, sitta hemma och rulla tummarna, utan han vill stå i ett bås, han vill stå och skälla på spelare och han måste tillbaka liksom.
Ja, det är tydligt det, och jag vet inte hur det känns att vara 67, men jag har full förståelse för den här längtan till det livet. Jag förstår det, men låt oss titta på vad är det som har gått fel i Edmonton då, och det är ju egentligen inte Todd McClellan.
Nej.
Faktiskt. Jag tror att Todd McClellan är en ganska bra coach.
Ja, jag tror han inte kommer några större svårigheter att landa ett nytt jobb här när han vill i princip. Kanske den här säsongen redan.
Ja, precis. Men för att det är den han fick sparken av. Pete Chiarelli som inte har gjort sitt jobb i första hand i Edmonton. Och på ett ganska tragiskt sätt har slarvat bort inledningen av Connor McDavids karriär.
Ja, verkligen. När han hade nästan som bäst förutsättningar, med tanke på att McDavid var ju en superstjärna direkt från första bytet i princip. Och de tre första åren kostade han ju i praktiken då ingenting. Man kan inte snacka bort 3 miljoner dollar och sånt där bara per år, bara sådär. Men jämfört med 12,5 som han tjänar nu. De hade ju guldläge att satsa de där första åren när de hade en superstjärna, billig superstjärna på det viset. Nu sitter de ju lite i löneklistret av olika anledningar, men dels för att Draisaitl och McDavid är dyra nu.
Ja.
Det är ju ändå general managers uppdrag.
Ja, verkligen. Så här är det, handlar det ju verkligen om att McLaren får betala för andras misstag. Ja. Tycker jag.
Ja, vi ska inte rabbla och tjata om allt han har gjort, Chiarelli, men ni känner till säkert många av det som vi varit inne på genom årens lopp här med, ja, med Lucic-kontraktet som sitter och tjänar lika mycket nu som till exempel Eberle gör i Islanders och som Taylor Hall gör i New Jersey. Det är samma lön i flera år till för Lucic. Och ja, Barzal-fiaskot där, som de, det är första valet som de tradar bort. Och det finns ju hur många exempel som helst egentligen på Chiarelli, hur han successivt downgradat den här truppen. Och Ryan Ström som han fick utbyte för Eberle har nu blivit till Ryan Spooner. Som visserligen inte nödvändigtvis är en dålig spelare, men vi jämför honom ändå med Jordan Eberle just nu. Och det är väl ingen kanon affär det heller på Chiarelli CV.
Ja, nej. En lång radda fiaskon nästan.
Ja, ja.
Är det. Men framförallt rent allmän oförmåga att liksom bygga en rimlig omgivning för McDavid. Det är det ska handla om där. Och framförallt har det ju sett jävligt kast ut defensivt då, för att de inte har tillräckligt stark backbesättning. Ja. Och det är väl därför, det är ju i första hand därför Hitchcock rimligen kommer in, för att staga upp det hela defensivt.
Ja, det
brukar vara hans roll. Och det är svårt tycker jag, och man blir både man både rynkar på näsan och tänker ja, men ja, kanske ändå.
Ja,
det är ju inget framtidsnamn, Hitchcock, det kan man slå fast. Och det har inte alltid känts som att han är uppdaterad med riktigt modern hockey.
Han har sina principer ändå.
Samtidigt så var det ju så att han faktiskt gav Dallas en ny stadga där, och de ravade ju om honom, Klingberg och company, och vad han gjorde med den sortens backar, med Klingberg inte minst liksom.
Nej, då, alltså han tog ju steg under Hitchcock, det är ingen snack om den saken.
Det är bara det att ibland känns som att han hämmar offensiva kreativiteten då, och drar ner speeden liksom.
Precis, alltså ja, nu gjorde ju faktiskt, alltså top-heavy-spelarna har väl presterat okej liksom. Alltså, visst, det är kanske inte klockan för McDavid så här med Hitchcock-hockey, men de tillräckligt bra spelarna som han litar på, som får mycket förtroende, de brukar ju prestera ändå, vilken coach de än har i princip. Men problemet för Dallas var ju att, alltså bredden,
ja,
den tunnades ju ut totalt. Alltså, han förstörde ju i princip Jason Spezza.
Ja.
Och det var ju ingen breddspelare där som levererade i närheten på vad de borde vara kapabla till.
Nej, de var extremt top-heavy och var tvungna att förlita sig på första kedjan hela tiden.
Exakt, och när man tittar nu på Edmontons lag så känns det som att det finns risk för samma tendenser där. För kollar man bara på deras poängliga så är det ju deras big three som ligger som överlägsen 1, 2 och 3. Det är RNH, det är Dreisaitl och givetvis då McDavid. Men sen är det 11 poäng ner till fyran som är Alex Chason liksom.
Ja, och det finns alltid någon spelare som har oturen att hamna i Hitchcocks doghouse.
Ja.
Och som spetsa och som han liksom kan förstöra. Jaha. Jag läste nu att de tror att hans känsla för veteraner då skulle, att han skulle kunna få liv i Lucic.
Ja.
Men det kan bli tvärtom också, att han gör någon människa.
Den risken finns ju också. Till exempel när han var i St. Louis så då gillar han ju inte Tyratti. Tyratti som inför säsongen snackade som att han ska ju spela med McDavid och hoppas att han kan få ett genombrott. Men ja, vi såg ju att han har inte presterat så bra här under hösten. Och nu när Hitchcock kommer in, då blir det 8 minuter direkt på Retti liksom. Snart är han borta nästan.
Men, vilken mardröm för honom.
Ja.
Att höra att vi har en ny coach. Ja, vem? Hitchcock. Ni skojar med mig. Nej.
Ja, nej. Så att, det är ju det som är lite... Det är också ett Chiarelli-problem, alltså att de inte, det är den här ytterforwardsproblematiken. Men om inte backproblemet är ett problem i sig, alltså är stort nog, så är ju alltså de här breddspelarna och inte minst ytterforwards överlag. Jag menar, nu är det ju så att Dreisaitl får gå upp och spela winger bredvid McDavid för att de ska göra några mål. Och
ja, men det blev en snabb effekt i alla fall. De slog ju San Jose borta i den enda matchen igår.
Ja.
Började ganska dåligt, men höll sig kvar i matchen, inte minst tack vare Koskinen i mål. Och sen var de, som Hitch sa efteråt, bättre och bättre ju längre matchen är. Jag coachade hårt, sa han. De vann på övertid. Det är inte så att han har hunnit sätta någon prägel på laget än, men ändå.
Ändå, det var ändå en coach, en Hitchcock-effekt direkt kan man kalla den. Ja. Släppte inte till så mycket skott, bara 25 tror jag sånt där. Och, ja, det är typisk Hitchcock-retorik man har hört. Han sa väl på presskonferensen inför också så här, att ja, jag kan ta de här spelarna till en plats de inte skulle kunna ta till sig på egen hand, men det kommer inte bli bekvämt för dem. Nej. Måste de lyssna på mig. Och jag kommer skrika.
Ja. Ja. Och han kommer vara orolig för medel. Han är ju väldigt charmig när han vill på presskonferenser och så. Han underfundig.
Han bjuder ju på sig själv.
Ja.
Han är ju inte bara standardsvar eller ting. Nej.
Jag undrar om det var någon som frågade De Boer igår igen om han ser sig själv. Om... För det var några år sedan någon reporter så berättade för De Boer att Ken Hitchcock säger att när han ser sig själv i spegeln så ser han dig. Ja. Varpå De Boer på att börja skratta ihjäl sig. Det var inte så de menade, rent utseende.
Nej, just det. Oj. Ja, den var speciell.
Titta på det klippet på YouTube, det är fruktansvärt roligt.
Ja, det känns som något jag måste se. Jag har alltid tyckt att Hitchcock är lite lik den här Pete, eller heter han, i Family Guy och sånt.
Ja, det gör han. Det känns inte som att... Jag ofta funderar på det när han kommer in på skridskor liksom, på träningarna. Liksom. Ja. Att det rimligen måste vara svårt att sätta det i respekt när man ser ut så. Som jag, om jag skulle komma in. Liksom.
Ja, men du skulle... Auran skulle bara liksom... Oj. Han måste ju lyssna på.
Nu ska ni jobba hårt fysiskt. Någon som uppenbarligen inte har jobbat så hårt fysiskt på ett tag.
Nej, men han har ju pondusen på något vis då.
Ja,
det är väl det som överväger allt.
Ja, men hur länge tror du han blir kvar då? Den här säsongen är ju helt given, men kommer han att fortsätta?
Ja, jag vet inte, det känns mer som att de hoppas på lite kanske Dallas-effekt ändå, att det är på något sätt att hans försvarsspel, hans tänk, hans den här strukturen som han präglar hans lag ska liksom fortsätta leva kvar lite grann även när de byter ut honom. Och att backarna liksom utvecklas i det defensiva spelet, defensiva tänket under honom, som man ändå får säga typ Klingberg gjorde. Ja. Hans liksom idéer och sådär har han tagit med sig nu till den här säsongen också.
Sen är det ju så att om det inte går bra nu, om de till exempel missar slutspel, då ryker ju Cirelli också. Ja. Och då kommer det ju en ny chef och då vet man ingenting om vad som händer.
Nej, precis. Då blir det väl helt nytt i grunden nästan, i alla fall general manager och tränarmässigt. Ja. Och det här är ju alltså ett Cirelli desperat move för att rädda sitt eget jobb. Han säger ju uttryckligen också att vi måste gå till slut på den här säsongen.
Ja, spännande. Och nu är frågan då vilka står närmast i kön för att få sparken. Jag håller ju fast vid att Randy Carlyle must go. Det har nästan blivit en grej för mig, propaganda här.
Ja,
Randy Carlyle must go.
Ja, det är nästan en Twitter-hashtag du har skapat här snart. Alltså.
Ja. I Anaheim alltså. Och nu när Bob Murray dessutom har så gott om alternativ med de andra sparkade. Ja. Vad väntar han på?
Nej, egentligen. Precis. McLellan till exempel.
Ja. Men sen som vi snart kommer in på, eller kanske ganska precis nu, är ju att även Mike Sullivan i Pittsburgh kan ligga risigt till.
Ja, det jag håller för första gången är det inte. Det var ju lite Pittsburgh-fans redan förra året som gnällde dem. De fortsätter ju att gå trögt. Vi pratade lite Pittsburgh förra veckan faktiskt. Och just att deras knackiga start här. Men de är fortfarande sist i tabellen i öst.
Ja, men ska vi ta och titta på det här tabellgrejset nu då?
Ja, vi tar det på samma veva nu. Alltså helt enkelt Thanksgiving-genomgången kan vi kalla det.
Ja, och ja, jag säger igen då, jag är inte så säker på att det, i år känns det så jämn och så ologiskt och avstånden är så relativt korta i tabellen ändå att jag undrar om den här vanliga logiken gäller i år. Jag är inte så säker, men det gäller ju, vi kan ju börja med Pittsburgh eftersom vi är inne på dem nu, de ligger alltså sist i öst. Chockerande nog. Men de har fortfarande bara 5 poäng upp till tredjeplatsen i Metropolitan.
Ja, precis. Det är ju så pass små marginaler. Det är ju faktiskt bara, vad blir det? 8 poäng upp till första platsen.
Ja. Och så jag skulle vilja hävda att det finns ingenting som säger att de kommer att vara kvar där. Det har sett förjäkligt ut nu på slutet, verkligen. De har haft en enastående förmåga att hitta sätt att förlora istället för att hitta sätt att vinna, som de brukar säga.
Ja, som var deras kännetecken nu när Sullivan kom in. När de var ett riktigt vinnarlag. Alltså, alla de här tajta matcherna gick ju Pittsburgh segrar nu. Och nu är det kollapser hit och dit. Det är liksom 4-1-ledning mot Buffalo när man tror att det ska vända till slut. Och så kommer en episk kollaps då, 5-4-torsk istället. Och de bara rasslar in mål upp i Ottawa och så vidare. Och Matt Murray får inte sitt mållagsspel att fungera alls.
Nej, han är väl, om något så är det väl han som är ett orosmoln på riktigt, att inte han spelar bättre.
Nej, han var ju inte speciellt bra förra året heller. Alltså ända sen Marc-André Fleury försvann, så att han var liksom första målvakt på riktigt. Han var ju det under de här två cupvinsterna också när han var kung i två raka slutspel. Men då var ju ändå Fleury där bakom och Murray var på något vis backup ändå nästan. Nej, men de hade varandra att luta sig mot på något sätt ändå. Om den ena spelade dåligt kunde den andra kliva fram. Men nu är han ju etta och han har inte varit bra nu på länge.
Nej. Och nu saknar de då Crosby också, men det var ju, jag ska vara ärlig och säga att han var inte heller i kanonform precis innan han blev skadad.
Nej, liksom okej, men inte den här, han var ju inte bäst i ligan liksom.
Nej, Sullivan fick till och med ha enskilda samtal med honom.
Ja, precis, han gjorde inga mål i början till exempel.
Nej.
Ja, det är, ja, alltså visst, kollar man så här siffermässigt så är alltså deras possession-siffror och sådär, så ligger de ändå rätt så bra till. Alltså de är ett av ligans mest potenta offensiva lag. Försvarsspelet däremot, det är inte bara Murray, alltså de släpper till väldigt mycket också.
Men man tänker ju ändå liksom, det är omöjligt att föreställa sig att ett lag med den potentialen inte ska snart börja sin resa uppåt här.
Nej, det är alldeles för bra spelare. Det är liksom, vi pratar ju Malkin och Kessel och Brassard borde kunna leverera bättre också, och det finns ju djup där och det finns en Letang på backsidan och så vidare.
Ja. Alltså, och det måste ju bära emot för Rutherford och tänka tanken på att sparka Sullivan, för att dels var det hans handplockade man som han har vunnit två Stanley Cup med. Ja. Och han har alltid visat sig vara en helt otrolig coach i slutspelet, framförallt. Ja. Ja. Så jag skulle tveka, snarare att något till ingrepp i truppen, det är han ju inte främmande för.
Nej, verkligen inte. Vi pratade om det förra veckan, och vad händer några timmar senare så blir Hagelin bortbytt mot Tanner Pearson.
Ja.
Och jag vet inte, det var ju, kändes som en liten move för sakens skull. Han pratade ju om att han måste se upp för att spelarna blir för bekväma. Har den här gruppen varit ihop för länge? Han måste liksom ruska liv i dem lite grann. Men den typen av moves kan ju vara bra. Alltså till exempel när han bytte till sig Hagelin en gång i tiden funkar det ju bra. Då hade visserligen David Perron inte varit där så länge, så att det var lite andra förutsättningar, men ändå. Men den här, ja, jag tycker kanske han har misslyckats lite mer på sista året här, Rutherford, i sina ganska många ingrepp på truppen. Just av den anledningen att han vill få in lite nytt blod för att det ska bli lite nystart på något vis. För att ruska om lite grann. Jag kommer osökt faktiskt att tänka på lite grann, alltså, det här är en konstig referens, men jag tänker på när Barcelona tog in Zlatan. När Pep man var ju i sin prime där, Barcelona, de var ju så otroligt bra. Och så tar de in Zlatan som en helt annan spelartyp bara för att, ja, men vi måste få något nytt så att det inte det blir för
bekvämt. Och så ser du Tanner Pearson som NHL's Zlatan.
Jag tänkte Zlatan, Tanner Pearson, det finns ju. Nej, på skoj. Men det kändes lite som en förändring för sakens skull. För att just av det som Rutherford pratar om, för att liksom det ska bli något nytt här. Men många av hans, men alltså det han har gjort senaste åren, han har Riley Sheahan, Oleksiak, Brassard och så vidare. Det har varit ganska många trades som inte har slagit så väl ut, för att de kanske inte har varit så välplanerade sett till hur de ska passa i truppen, utan mer för att de vill just förändra truppen.
Jag dessutom hör att det är ganska stort missnöje med att Hagelin försvann. Han var en extremt populär person i gruppen liksom.
Ja.
Och att ingen riktigt förstår varför han skulle offras.
Nej, just det, och precis det här med hans speed och så, alltså, även om inte han gör poäng så är han en sån där spelare som bidrar kväll efter kväll ändå. Alltså, deras PK var ju han en väldigt central figur till exempel.
Ja.
Så.
Ja. Ja, låt mig ändå säga att jag har extremt svårt att se att de är kvar under strecket när vi tittar på det här i april.
Precis, och jag är ju så begeistrad av deras trupp att jag alltså tippar dem som Stanley Cup-mästare inför säsongen. Skulle de missa slutspel, ja, då får jag nästan lägga ner podden.
Nej, ja. Men det var ju många som gjorde det. Du tänkte att de har fått en lång sommar. Och,
ja, det var så jag resonerade också.
Återhämta sig. Ja, vi får se. Andra lag framför dem som man väl kanske tänker att det är mer logiskt att de är där de är. New Jersey är på samma poäng och ja, vi trodde väl i och för sig att New Jersey, ja, vi var lite osäkra, men har tagit det lilla steget tillbaks.
Ja.
Florida, Detroit, Ottawa, Carolina Islanders, ja. Philadelphia är där också. De tycker jag underpresterar och borde vara högre upp.
Ja, de har problem med sin defensiv också och målvaktsspelet och allt det där. Och lite skador faktiskt. Men jag tycker Van Riemsdyk har sett bra när han har kommit tillbaka. Så deras högsta nivå är fortfarande väldigt hög. Den är närmast contendermässigt när de är, ja, när de spelar som bäst. Ja. Den högsta nivån har de. Men det är ju svajigt alltså. Florida till exempel trodde jag en hel del på inför säsongen. Jag trodde nog att de var den största utmanaren till topptrojkan i Atlantic. Men ja, de har ju dels haft en tuff start. Harkat lite efter också på grund av att de har färdigspelat matcher i princip alla andra lag. Men de har ju inte varit bra ändå och släppt in mycket mål. Och så Trocheck nu, långtidsskadad.
Ja, vilken fruktansvärd olycka det var.
Ja, fruktansvärd, ja.
Uppe i Ottawa, det var ju chock liksom när man, båda lagen var chockade över det. De hade sett, alltså knät vrids åt fel håll.
Ja. Nej, det är sånt där som man inte vill titta på egentligen.
Alltså, det var man lite illamående att se faktiskt.
Ja. Och det, nu har han ju opererats då och de hade en uttalande här nyligen om att de tror ändå att det kanske kan komma tillbaka den här säsongen. Men då pratar vi ju februari-mars någonting. Alltså han kommer ju vara borta en lång period nu och han spelar över 20 minuter per match där. De är också lite topp-heavy och litar väldigt mycket på sina två toppkedjor och Barkov och Trocheck får spela enormt mycket. Och nu blir alltså Trocheck borta. Det kommer inte kunna hämta upp det här underläget. Det har jag väldigt svårt att se.
Synd på så rara ärtor, de var ju här i helgen och jag tycker de såg väldigt bra ut, alltså deras offensiv framförallt då. Och de här två första kedjor, jävlar.
Hoffman har gjort poäng i 16 raka matcher.
Ja, och han drog ju på en fruktansvärd pärla som, på Lundqvist där som inte han reagerade ens. Och då i första perioden det kändes som de hade en enorm liksom spets och dynamik i sitt offensiva spel.
Ja.
Men det är något, men vi har sagt det för, det är något med den där klubbens DNA. Alltså, de kan ju inte snubbla själva på något vis alltid.
Ja, precis. Ja, det är märkligt.
De har långa sekvenser, det känns som nu har de tagit 5 raka segrar. De gjorde ju det ett tag.
Ja.
Men de kan aldrig upprätthålla den där klassen under längre tid.
Nej, precis. Och ibland tycker jag att man har förmåga i matcherna också att gå ner sig fullständigt också. De kan dominera en period fullständigt för att komma ut till nästa och släppa in 5 mål.
Ja.
Alltså det är ändå inte riktigt balans där, trots att det finns så mycket som är bra. Så liksom filten är för kort någonstans.
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hela tiden.
Istället är det då ett annat Atlantic-lag som har hävt sig förbi dem och blivit fjärde hjulet där tillsammans med Toronto, Tampa och Boston, och nu är till och med förbi Boston och utmanar både Tampa och Toronto efter 6 raka segrar. Och vi pratar om Buffalo här nog tänkte vi väl att nu tar de några steg framåt Buffalo, men just nu så är de ju inne i en period när de verkligen överträffar allas förväntningar och gör livet fullständigt underbart för fansen.
Ja, de är inte vana med det här, de förstår inte vad som händer. Nej. Hur ska de hantera den här framgången?
Ja. Men jag var ju där på försäsongen och första matcherna, och det pratades ju väldigt mycket om att en Rasmus Dahlin-effekt, som inte handlar så mycket om att Rasmus Dahlin är en superstar direkt, men att allt kring honom, att de fick honom som första draft och den liksom första val i dräften och liksom det positiva som sprang ur det har fått nytt liv i hela klubben.
Ja, det är det som, för det är just det som du säger, alltså den här stämningen kring laget och i truppen, alltså känslan kring hela Buffalo Sabres just nu är ju väldigt positiv. Och jag har varit så ända sedan jag vann det där draftlotteriet. Det är någonting som Botterill och Housley har pratat om under sommaren och som verkligen är, det har blivit så mycket tack vare Dahlin-effekten. Men överhuvudtaget har man poängterat det, att det måste bli mycket roligare att vara här. Alltså vi måste komma, vi måste liksom, alltså apropå till exempel att O'Reilly säger att han tröttnar på hockey i Buffalo. Alltså överhuvudtaget så måste de komma ihop som grupp med, de måste umgås mer med varandra liksom. De måste vara ett lag, inte bara en grupp spelare.
Nej, och det är ju det de pratar om nu. Jag såg Eichel efter senast när de hade vänt mot Pittsburgh. Han pratade om att vi har verkligen blivit en familj i det här omklädningsrummet. Och Dahlin sa det efter en match, jag älskar att spela för det här laget.
Exakt, sådana uttalanden snackar man om. Och att de litar 100% på varandra. Och det är så kul att vara här. Och man ser när Eichel gör det målet mot Pittsburgh så... inte för att jag vet, jag tänker på hur han brukar fira sina mål, men han liksom, istället för att åka och hoppa upp i plexiglasen och så där, så han vill bara åka till sina lagkamrater borta i båset. Han liksom, det är så han vill fira. Han vill liksom bara krama om allihopa.
Det är ju flera av dem som Botterill tog in i somras också. Jeff Skinner har ju varit en succé.
Ja, en supersuccé, om man säger 14 mål.
Och du har honom i din jävla fantasy.
Ja, just det. Jag plockade upp han, jag kände på mig det här, vet du.
Du har sånt flyt med det där.
Ja. Men han och Eichel har ju hittat ett speciellt band, får man verkligen säga. För att ska man vara lite kritisk så är det just den kedjan som gör det mesta produktionsmässigt ändå. Men de vinner ju matcher ändå. Men de gör ju väldigt mycket, alltså. Båda två.
Ja, Pominville har ju också varit väldigt bra.
Ja, precis. Exakt. Men ibland har de försökt få igång Reinhardt och spela han med de två. Men när de har sett Pominville som tredje länk, då är den kedjan dominant.
Ja,
Dahlin måste vi ändå säga att han har faktiskt kommit igång. Jag tror han har 6 poäng de senaste 5 matcherna och sånt där.
Ja, och sen har det varit en succé, får man säga, med Carter Hutton som första målis också. Jag hade ju frågetecken för det, om han verkligen... är första målis. Men det tycker jag han har bevisat redan nu. Det var väldigt klokt av någon där att se det.
Ja, nej, precis. Han som ändå är, vad är han, 32 eller något sånt där. Och första gången som första keeper i något lag egentligen. Han var ju typ första keeper ett tag i St. Louis i fjol. Han definitivt överglänste Jake Allen. Men nu har han ju bara fortsatt att övertyga i Buffalo. Så får man ju säga att Linus Ullmark, jag tror han är uppe i 5 matcher. Han har fortfarande inte förlorat i ordinarie tid. Det är inte många lag som har en backup som fortfarande inte har förlorat någon match.
Nej.
Så att de har gott ställt där faktiskt.
Ja. Och samtidigt har de, det finns ju då, det är många som samtidigt är missnöjda på något vis, därför att det finns ännu mer ammunition i AHL-laget. Och jag har min till exempel i bloggen, i kommentatorspåret, där den gamla stammisen John Yee, den som har varit med längst. Han är vansinnig över att inte Lawrence Pilut får chansen. Han gör ju bra succé i AHL.
Först ett dominant när det är nere i Rochester. Ja. Han har gjort över en poäng per match som back, alltså, som rookie. Första gången på liten rink liksom.
Ja, men det antyder att han kommer snart att få chansen. I första skada eller svackor i backbesättningen. Men grejen är att när det går så här bra så ändrar man ju inte.
Nej, precis. Nej, så är det. Så det är exakt. Men det är kul. Och det är ju verkligen Botterill som vi pratade om inför säsongen. Alltså hans otroligt framgångsrika år som AHL-GM för Pittsburgh. När han bara tog Wilkes-Barre till slutspel efter slutspel efter slutspel. Och fick upp fina spelare till Pittsburgh. Och nu, det som har varit en sån problem för Buffalo. Att de inte har utvecklat egna spelare på alls den nivå som krävs för att vara ett topplag i NHL. Alltså Rochester har ju varit fantastiskt bra i AHL. Det är inte bara... pilot, utan det är ju Victor Olofsson till exempel, Alexander Nylander som har fått fart på karriären. Och många andra där nere, de är ju topplag i AHL numera efter att ha... Ja, de gick faktiskt slutspel i fjol också med första året med Botterill, men dessförinnan har de ju missat många, många slutspel där och inte fått ordning på sakerna. Så att det är inte bara NHL-laget han har fått ordning på den gode Botterill, utan det är alltså att utveckla spelare även nere i AHL. Mycket bra general manager vill jag påstå att han är.
Men tror du att det här håller då? Blir det Buffalo som blir det stora hotet mot Tampa, Toronto och Boston?
Jag har ändå svårt att se liksom, de är ju inne i en riktig flow nu, alltså, när det känns som att de knappt kan förlora. De vänder matcher i sista minuterna hela tiden och avgör i varenda förlängning, känns det som att de vinner. Men kollar man det som är lite speciellt, att kolla på till exempel målskillnaden jämfört med de andra topplagen. De andra ligger på en plus 15-16 mål där uppe i absoluta eliten, medan Buffalo, trots en 9-2-seger mot Ottawa som liksom höjer siffran lite grann, bara har plus 5, tror jag. Så att det är väldigt, jag tycker de har svårt att dominera matcher. Alltså till exempel mot mitt Tampa, när de vann med 2-1, jag är lite bitter. De skjuter bara 19 skott i den matchen. Det är, spelmässigt så är de lite underlägsna, men de är hårda och jobbar hårt. Det är som du säger, de har ju fått ihop gruppen nu, så att de faller ju inte ur ramen. Utan de ligger i och jobbar att möta. Så att, jag tror att de är på en övre halvan för att stanna den här säsongen, men någon contender, ja, det tror jag inte.
Nej, det är de nog inte. Men de kommer, ja, de kommer vara med och slåss om slutspelsplats, ja.
Ja, långt över förväntan får vi säga att det här är ändå.
Ja. Innan vi byter till väst, låt oss också bara konstatera att det har ju varit väldigt konstigt i Metropolitan då.
Ja, exakt. Vi försökte ju reda ut det lite grann förra podden, men det var ju svårt.
Det ser lite mer normalt nu eftersom Washington efter två raka segrar har tagit sig upp på tredje plats då. Men ovanför sig har de fortfarande Columbus och New York Rangers och Islanders. Nu har de ramlat ner lite då efter ett par förluster. Men Islanders möter Rangers på Garden ikväll och lär vinna eftersom de har blivit ett sannskyldigt spöke för Rangers. Rangers kan inte slå Islanders.
Nej, det är hur många matcher idag nu som helst som Islanders har vunnit.
Ja, de spelade förra veckan också. Då satt det hela Barclays och skanderade "You can't beat us".
Ja.
Och så verkar det verkligen. Och ikväll ska Rangers dessutom spela Georgiev från start. Lundqvist får vila lite. Han ska få en rejäl Thanksgiving-vila här.
Mm. Trevligt.
Innan det är back-to-back mot Philadelphia och Washington.
Just det. Ja, okay.
Men som sagt, Columbus kanske har kommit för att stanna, kanske inte som etta, men de på något vis är ett underligt lag. Jag tycker mest jag hör att Torrella är missnöjd hela tiden och ändå så leder de sin division.
Ja, precis. Vi har ju varit inne på hela hösten här egentligen att det är strul och Tortorella är sur och den här Panarin, Bobrovskis-soppan borde ju hämma dem. Ja. Men just Panarins kedja där, den är ju hetast i NHL just nu. Den är uppe på rantarna med Kinn och Landeskog-siffror de sista veckorna. Alltså Atkinson och Panarin och Dubois.
Ja. Men jag vill ju, även om Rangers nu då överraskar tycker jag nästan varje gång jag ser dem. De spelar riktigt bra liksom. Ja. Här igår mot Dallas, så vi mognar för varje match, säger Lundqvist. Det är härligt att se hur vi växer upp som lag. Och de höll ju liksom Dallas borta. De fick väldigt lite chanser och lite skott. Liksom.
Dallas som körde över Islanders bara kort innan liksom.
Alltså, jag vet inte, men jag tror ju fortfarande att Pennsylvania-lagen kommer att stuva om här i Metropolitan-bilden. Det måste bli så.
Ja, det är just den här divisionen som är allra tydligast så som gör att du inte riktigt tror på den här thresholden det här året. Alltså att det är så jämnt i Metropolitan. Det är ändå för bra lag som är utanför just nu som borde göra en resa de här 60 återstående matcherna som trots allt är.
Ja.
Och de har inte så många poäng upp så att, och vi förväntar oss ju att Rangers trots allt ska fortsätta sin rebuild och träda bort spelare snarare än hämta in.
Och ja, så blir det ju.
Islanders får ju ett spännande val här snart också, hur de ska göra liksom med Eberle och med Nelson till exempel har väl också utgående kontrakt. Lee har ju utgående kontrakt, kaptenen. Hur de ska göra det.
Du, får fråga en sak om i fantasy, om en spelare blir tradad, har man kvar honom då ändå?
Jajamän. Ja. Så han är kvar, det är bara att han helt enkelt är ett nytt lag i verkligheten.
Ja bra.
Så är det.
Bara så jag får veta. Det är ju du och jag nu som möts den här veckan.
Ja, det är ett stort möte.
Och det har inte varit så många matcher än, så du leder ju, men det kommer ju att ändras ikväll.
Ja, precis. Vi får se. Det är ju ett gäng målvaskategorier som man måste vinna också. Där fick jag en mardrömsstart med Casey DeSmith i Pittsburgh i kollapsen mot Buffalo. Medan Henke då, som du har förstås, han stängde igen butiken för Rangers.
Ja.
Så att, ja.
Ja, men du, om vi tittar på väst då, där har det ju åtminstone känts tills nyligen som att Los Angeles är nog avhängda här. Och de har fortfarande 7 poäng upp till tredjeplatsen i Pacific och ännu längre till wildcardplatserna då. Men de har ändå liksom, de är ju i botten då efter sin katastrofstart.
Nej,
du tror inte på någon resurrection här. Nej. Du tror att i deras fall så säger Thanksgiving scenariot en sanning.
Exakt, det blir inget undantag det här året, utan de är borta.
Ja. Ja, jag skulle nästan, i och med att Willie DeJardin inte är någon super. Det var ju för att de råkade slå St. Louis med 2-0 då i Scott Trade Center, som inte heter Scott Trade Center.
Eller Enterprise eller något sånt där.
Ja, någonting. Precis. Och St. Louis är ju då 8 där i väst. Jag tror att de också är körda.
Ja, jag vet inte. Jag hade ju ganska höga förhoppningar på St. Louis inför säsongen. Men just det som vi pratade om, vad är St. Louis egentligen? Och nu när Berube är bara interim coach och de egentligen söker en ny frälsare där, så känns det svajigt.
Mm. Ja. Vegas är också, alltså Vegas har inte varit så kul att följa på slutet. De har verkligen blivit ett vanligt lag. De påminner mer i år om vad man trodde att de skulle vara i fjol, faktiskt.
Ja, de åkte ju på en hemsk förlust här mot Calgary. Kan skylla på back-to-back och att det kändes lite som en schedule loss när de inte byter ut Subban, trots att han släpper in mål på mål. Men man vill låta Fleury vila så att han får härda ut den här 7-0-förlusten, eller vad det blir, 7-1 eller vad det blir.
5-0 efter en period. Ja, men du ska väl vara glad för det eftersom du har Fleury i fantasy-laget.
Ja, det var bra för mig att han inte stod den matchen, för att det hade varit ytterligare katastrof för målvakten för mig. Ja.
Men så rent allmänt så känns det väl som att tabellen som den ser ut i väst nu påminner mer om kanske hur den kommer att se ut. Ett lag som är på slutspelsplats just nu men som får väldigt svårt att hålla fast vid den är ju Vancouver då. De har haft en väldigt fin start, men nu har det ju bara blivit förlust på förlustet. Då. 5 raka förluster.
Ja, exakt. Nej, och det har inte sett speciellt trevligt ut. Minus 14 målskillnad till exempel. Och de har inte så bra underliggande siffror heller. De blir ju ganska dominerade i matcherna.
Ja, men de har ju definitivt skador att skylla på. De har haft jävligt jobbiga skador. Att Elias Petterssons produktion har gått ner lite, även om han har kommit tillbaka när han har gjort några mål igen. Jag tror han saknar Brock Baser väldigt mycket.
Ja, precis. Och det är inte, om vi liksom inte ens Conn McDavid kan ta en mot honom till slutspel år efter år, så är det svårt att se att Elias Pettersson, att han ska då kunna lyfta det här skadeskjutna Vancouver till slutspel. Nej, det ser tufft ut. Generellt sett om West vill jag poängtera att jag tror att det blir 5 lag från Central alltså. De här två wildcard-platserna, det är ju Central alltså.
Ja.
För Dallas och Colorado som ligger där just nu, de känns betydligt hetare än till exempel Vancouver på sikt och Edmonton och Anaheim och Arizona.
Ja, och Chicago, det andra centrallaget där. De är ganska nära nu i och för sig då, men jag tror inte längre att Dallas och Colorado är för bra.
Ja, och tycker de är hyfsad trenden då också. Alltså Dallas har fått lite bättre ordning på sitt bortaspel som var så katastrofalt i början av säsongen.
Mm.
Och hemma är de starka så att,
Och det finns en viss risk att de tre som ligger 1, 2, 3 i Central kommer att göra det resten av resan, alltså precis som i fjol då, Nashville, Winnipeg, Minnesota.
Ja, det är faktiskt så. Vi kanske ska prata lite om Minnesota som vi inte pratat om så mycket den här säsongen och som inte känns så spännande liksom.
Man tror inför varje år att man tycker de är liksom tråkiga, osexiga. Men i grundserien så fortsätter de prove us wrong år efter år.
Med en viss coach som är duktig på det.
Ja, men du har ju dem varmt om hjärtat. Du tror ju varmt alltid för att de kommer inte gå så dåligt som ni tror. Det sa du när vi hade vår stora preview.
Ja, jag satte dem på slutspelsplats igen. För att de är ju alltid bra i grundserien liksom. Och Boudreau är ju alltid det. Framförallt på hemmaplan så är de ju bra, så de kan skicka dit vilket lag som helst egentligen. Nashville, Tampa känns det som, och de vinner den matchen, de för matchen också. Men det som är lite speciellt med Minnesota, när jag faktiskt var tvungen att kolla här, dubbelkolla för att se om det verkligen, alltså om min känsla stämde, Minnesota är alltså det äldsta laget i NHL. De är äldre än LA Kings.
Ja, det är ju anmärkningsvärt,
för det är ju den här gamla coren som är bra, som gör att de varje säsong är ett slutspelslag och ligger på över halvan och har gått till slutspel. Det kan bli 7:e året rad nu, eller 8:e till och med, om de går till slutspel. Men de är inte tillräckligt bra för att kunna hota om Stanley Cup. För ska det vara en riktig contender, då ska du ha Malkin, Crosby eller Kuznetsov, Bäckström, Ove eller Matthews, Tavares eller kanske Kucherov, Stamkos eller ja, så vidare. Men de är inte riktigt där. Och kolla nu på deras, alltså, ja, Granlund då, har gjort en jättefin säsong och leder interna poängligan och har faktiskt varit riktigt bra. Men kollar man där på, så är det gamla vanliga gänget, och jag kollar på deras ålder nu. Vi har en, det är liksom 33-årig Zach Parise som har varit jättebra den här säsongen. Stor del i att de har gått så bra, att han har faktiskt varit skadefri och levererat på den nivån som hans kontrakt kräver. Och sen så är det en 35-årig Mikko Koivu, 33-årig Ryan Suter, 34-årig Erik Stahl.
Så att, ja, jag tror att det är bara två poäng. Dallas och Colorado har bara två poäng upp till Minnesota. Och Winnipeg för övrigt. Jag tror att de kan vara med och slåss om de där andra och tredje platsen. Även de. Sinit Colorado som ju faktiskt, ja, deras första kedja är ju guld.
Ja, den är bara fortsätter ju. Mikko Rantanen, vad händer? Superstjärna.
Ja. Ja,
men apropå
jag frågade Landeskog efter senare matchen, är du förvånad över att det är Rantanen som är, för oss som har sett honom spela är det mer självklart, så jag bara väntar på det här. Han har påmint mig sen han dök upp, så har jag haft Malkin-vibbar.
Oj, ja, nej, men han har ju storleken verkligen, och han har ett hockey-IQ på högsta nivå, så att han har egentligen väldigt många komponenter som man vill att en liksom komplett hockeyspelare ska ha. Så att jag bara väntat, för han hamnar liksom lite i skymundan bakom Laine och Puljujärvi till och med och Aho och Barkov och så, de här andra stora finska forwardstalangerna senaste åren. Man liksom pratar inte så mycket om Rantanen, men nu har han ju liksom gasat upp till liksom etta hela NHLs poängliga.
Jag vet en som pratar jättemycket om honom.
Ja.
Jarkko Päiväniemi, han, det kommer glödande sms på nätterna när det går bra för Rantanen. Ja. Det är nästan så att Jarkko har bytt lag och börjar hålla på Colorado istället nu för Winnipeg.
Ja, han har ju varit stenhård Winnipeg-fan nu i senaste två åren. Men nu är han uppe och ser varenda match med Colorado istället. Ja. Också, åtminstone. Men apropå det lite gamla Minnesota-laget igen, så måste jag bara säga att alltså man har ändå pratat om att de har ganska spännande spelare på gång. Men det är ingen som riktigt slår igenom där igen heller. Alltså, det tog många år för Coyle och Niederreiter och Zucker och till viss del Granlund också blir pålitliga poängproducenter. Visst, de ligger på en, om vi bortser Granlund som ändå kan vara en poäng per matchspelare, så har liksom Coyle och de har stannat kring 50-60 poäng max. Då är de en bra säsong. Så den liksom generationen verkar stanna där, och det är bra, men det är inte liksom contender bra. Men sen bakom kommer en ny med Joel Eriksson Ek och Jordan Greenway och sådär. Det ser tufft ut. Alltså, nu är ändå Eriksson inne på sitt andra år här, och det är bara ett mål hittills. Så får inte så mycket förtroende av Boudreau, som litar på sina gamla gubbar istället. Så att, jag är lite orolig ändå för Minnesota på sikt. Alltså. För visst, de kan gå till slutspel året i år, men tror vi att de slår Nashville i andra rundan eller ens ett Winnipeg i första rundan som det skulle bli i år igen då? Som var ju chanslösa förra. Så sent som i våras i den serien. Så att, jag har faktiskt, trots att Minnesota ser bra ut, framförallt på hemmaplan, så nej, jag tror inte på dem den här säsongen heller. Alltså så, bortanför grundserien.
Men Nashville tror vi på. Ligans bästa lag. Trots skador nu på PK Subban är inte med.
Arvidsson borta länge.
Arvidsson framförallt är ju en otroligt viktig komponent där. Men de vann ändå seriefinalen igen mot Tampa i en fantastisk match häromdagen.
Ja, det är bara konstaterat att de är bra.
Du satt förstås och såg det. Jag var ju upptagen med matchen. Så han inte ser så mycket, men det var en riktig enastående hockeymatch, eller hur?
Ja, det var många som hävdade att det var kanske säsongens match, kvalitetsmässigt.
Ja. Ja.
Och alltså, Tampa kom tillbaka starkt i slutet, och Mattias Ekholm räddade Nashville på mållinjen i slutsekunderna från att det inte skulle bli förlängning, så att Nashville vann med 3-2. Men annars måste jag säga att när Nashville tog tag i taktpinnen ordentligt i andra perioden, då hade Tampa inte en chans ett tag där, alltså.
Så att, nej, jag tror att de är bättre i år därför att de har fått igång, jag var inne på förut, men att de har fått igång en sån som Kyle Turris till exempel. Ja. Som inte riktigt kände sig hemma när han kom dit från Ottawa i fjol. Colton Sissons.
Han har varit bra alltså.
Ja, Craig Smith, Ryan Hartman.
Fjalla tycker jag, liksom, gör inte så mycket poäng fortfarande, men bra ändå alltså.
Ja, de har stoppat ner honom i fjärde kedjan.
Ja, men han är ändå... Alltså, han, ibland när han är inspirerad, alltså, då har han en ruggig motor. Alltså.
Mm.
Och spelsinne. Så att, ja, nej, men de har ju verkligen alternativ där. Alltså.
Ja, de kommer gå till slutspel.
Ja, vi kan slå fast det nu. Här sticker vi ut hakan här i Thanksgiving Threshold och säger att när ska vi gå till slutspel?
Nu frågar en Rasmus Bank. Kan han vara släkt med Simon Bank kanske?
Ja,
på Twitter... Ja. Det är redan onsdag, var är podden? Det svenska folket börjar bli otåligt. Heja Björre Onskan. Bra. Ja, Rasmus, vi håller på att spela in As We Speak.
Jajamän.
Mm.
Den kommer ut under natten.
Ja.
Mycket bra.
Ja. Ja. Men ja, de, som sagt, de har vi där uppe i april också.
Ja, det är ingen snack om den saken. Men,
nej, väst ser mer ut att Thanksgiving säger något om.
Ja. Exakt, och öst är lite mindre och framförallt Metropolitan, inget alls.
Ja, så, ja. Du.
Nu, tyvärr här så börjar de ju faktiskt redan nu efter en timme här och stå och peka lite på mig här. Utan, jag sitter ju egentligen på redaktörstolen igen och de vill att jag ska komma tillbaks till den rollen. Men jag vill hinna snacka lite mer. Jag vill ju, förra veckan så tog vi ut Sveriges World Cup-lag.
Ja. Och nu fortsätter vi med World Cup, med förhoppningen om att det blir World Cup 2020.
Ja.
Och ja, vi ska gå igenom, inte alla, vi ska inte gå igenom Tysklands trupp, vad det gäller. Men vi ska titta på Kanada idag. Och jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i det här, men utgår från att du har och att vi kan kommentera din trupp.
Ja, jag har tagit ut en kanadensisk trupp och det är ju... Otroligt roligt. Alltså det, ja, precis, exakt. Det är det jag skulle säga. Det är otroligt roligt, men det är fullständigt omöjligt. Alltså det är
finns ett sånt överflöd av spelare och framförallt centrar som man blir helt yr i huvudet när man tittar på det.
Exakt, jag kom fram till att när de ändå har sådana här pajaslag i förra World Cup, de skulle kunna ha Canadian Centers team. Liksom.
Ja,
ett lag med bara kanadensiska centrar skulle typ kunna vinna World Cup.
Ja.
Och jag säger så här i alla fall. Det här laget som jag har tagit ut nu, alltså jag skulle kunna vara coach och de skulle kunna vinna ändå.
Ja.
De skulle klara det alldeles utmärkt på egen hand.
Det vill säga att de skulle inte behöva någon coach.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, visst, det finns Sveriges lag kommer fram till enligt bra. Alltså, backbesättningen är möjligen den bästa i en sån här turnering. Men och USA är ju stark och Finland är på stark frammatch. Och Ryssland ser ju underbart att ta ut deras forwardskombinationer också. Men Kanadas överflöd av talang är orimligt alltså. De måste vinna de största turneringarna i världen hockey för att de är så otroligt namnstarka alltså. Men jag säger väl hur min trupp är. Och så här är det då. Får vi ju klargöra återigen att vi tar faktiskt inte upp truppen som vi tror att den kommer se ut om två år, 2020. Utan vi utgår från att turneringen börjar imorgon.
Mm.
Så att jag har tagit spelare som är prime just nu helt enkelt. Det bästa möjliga lag jag kan få ihop idag.
Ja, får höra vilka tre målvakter du.
Ja, vi börjar där nerifrån. Oh, där har jag faktiskt... där har jag en knall. Jag tror att så här va, att Carey Price skulle tas ut i en World Cup-trupp med sin erfarenhet och sitt CV och sitt renommé som kanadensisk första målvakt. Men nej, jag har tagit ut Holtby, Crawford och Dubnyk.
Ja, ja, jag rafsade ner några namn här och Carey Price stod högst upp för mig, men de andra var ju med. Martin Jones skulle kunna utmana någon av dem kanske.
Alltså de har ju, alltså om man, ja.
Ja fast det är, där är de på målvaktsfronten, de är ju bra men de är inte överlägsna någon annan där inte.
Nej det tycker jag faktiskt inte. Och det är väl kanske ingen som, alltså just nu är i superform den här hösten till exempel. Alltså ja, Dubnyk kanske, Crawford när han är skadefri han är ju bra. Alltså, men, och Holtbys slutspel har man ju ganska färskt i minne. Men jag menar det finns ju en Fleury till exempel med tanke på vad han gjorde förra året och det finns Martin Johnson, säger Carter Hutton, Talbot, Allen, Murray, Luongo. Ja.
Mm.
Det är ju massor med kanadensiska keeper i NHL så att, men jag tar ut dem Holtby, Crawford, Dubnyk faktiskt.
USA är nästan bättre mål. De har ju Hellebuck
och Gibson min gamla favorit.
Ja, precis. Hellebuck. Ja, men jag tycker det är hårt att förbigå Price. Det tror jag inte att jag skulle gjort.
Kanske, okay. Ja, kanske Crawfords skadehistorik skulle göra att jag tog han för att jag tog Price ändå. Men, ja. Backarna.
Ja.
Det är inte lätt heller, men där är jag lite Babcock-aktig och tänker så här att nej, jag ska ha rightare och leftare alltså.
Mm.
Nitiskt, för att, och här är ju grejen så här, om de har starka centrar, alltså Kanada skulle kunna ställa upp med två fantastiska backuppsättningar enbart bestående av högerfattade backar. Alltså de har enormt överflöd på just högerfattade skulle jag säga. Där är konkurrensen mördande. Ja.
Ja.
Så att, ja, men så här har jag fått ihop det i alla fall. Jag kan säga mina tre högerbackar då, som spelar till höger. Och det blir Doughty, Burns och Subban. Ja. Och då petar jag till exempel
hygglig uppsättning.
Exakt, och högerbackar jag petar då, det är till exempel Letang, Pietrangelo, Ellis, Barry. Ja, det finns ett helt gäng. Och till vänster, då blir det alltså med vänsterfattade backar, då tar jag Giordano, som jag är svårt förälskad i hockeymässigt. Giordano, Doughty, vilket superstabilt back på det, känner jag. Sen blir det ju Vlasic och Burns med deras San Jose-koppling. Och sen kommer min lilla skräll här på som ja, på vänstersidan. Om man ska ta formstarka backar, så en sån som Chabot, med tanke på hans start i Ottawa, skulle kunna vara aktuell. En Mike Riley i Toronto, så man öser
Morgan på, Riley.
Mike Riley, nu pratar jag om Montreals Riley istället, som inte alls är lika bra som Morgan Riley i Toronto. Tack! Men mitt val här, som är kanske den stora skrällen i truppen, det är att jag sätter där en personlig favorit, vänsterfattad, extremt bra defensivt, bra i transition-spelet, Jacob Slavin.
Oj, oj, oj. Jaha.
Ja.
Det var oväntat ändå.
Ja. Så att backparen är alltså Giordano, Doughty, Vlasic, Burns, Slavin, Subban.
Ja.
Att, jag tycker jag har bra balans. Högerfattade, vänsterfattade, offensiva, defensiva.
Ryan Ellis, inte aktuell.
Ja, det är just det där med högerfattade. Alltså Ellis, Pietrangelo, Letang, Hamilton finns ju också. Det är galen. Alltså du säger att du skulle ta ut den här backsidan. Det kanske skulle sett ganska... Alltså du kanske skulle byta ut tre namn, kanske.
Ja, jag vet inte. Ja, men det är inte heller där de är mest överlägsna, inte på backsidan.
Nej, precis. För tar du Sveriges backuppsättning som vi drog förra veckan, den är ju minst lika bra, faktiskt.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Då tar vi forwards.
Ja, där är det.
Det är hemskt alltså. Det är hemskt.
Ja.
Fruktansvärt. Men ja, då gör jag så här va. Att jag låter första kedjan från förra året, från 2016 års World Cup vara intakt. Med tanke på hur otroligt överlägsen det var i den turneringen. Och på egen hand nästan kunde spela hem guldet till Kanada. Och det är ju då Martian, Crosby som center och så Bergeron som ytterforward.
Ja, han flyttade ut Bergie. Ja, just det. Ja.
Och de turas ju om att ta teckningar beroende
på. Det är ju det att de har så fruktansvärt mycket center, så man får lov att helt enkelt stoppa ut dem på kanterna för att det ska bli bästa laget.
Ja, som sagt, man skulle kunna ha bara centrar i det här laget. Kvaliteten finns ju där. Så jag har väldigt mycket centrar, men så att man får skarva lite här. Nästa kedja är bara centrar. De som jag har som ytterforwards här har spelat ytterforwards tidigare i NHL, så att de är inte helt obekväma med det. Men där har jag då McDavid som center. Och här pratar vi fart i den här kedjan. Jag har en liten skräll till vänster här, men till höger sätter jag Nathan McKinnon. Där går undan. Och sen så, vem ska jag sätta bredvid där? Men då tänker jag så här faktiskt, innan någon tänker att jag kanske ska sätta Taylor Hall eller något sånt där, med den farten och den spelskickligheten. Men jag tänker att alltså McDavid och McKinnon vill ha mycket puck själva. De måste ha en spelare som matchar deras fart, men som ändå kan vara beredd.
Brassard, du tar in Brassard där, heter
Nej, faktiskt inte. Som kan matcha deras fart, men som liksom kan ändå grotta fram lite puckar, som ställer sig framför mål och kan underordna sig i hierarkin lite grann, vem som ska ha mest puck.
Brain and point. Ja.
Du var med på den.
Ja, jag förstod det. Ja, men det är väl helt klart.
Om inte någon har gått om här, så är han den kanadensare som har faktiskt gjort flest mål hittills i NHL, tror jag.
Mest underskattad i ligan såg jag fler, inte bara i Tampa, säger jag. Jag tror det var Boudreau som sa det. Att, den som är bäst som får... vad heter det?
Ja, den som får minst cred, eller vadå? Ja. Bra, duktiga spelare.
De fåtaligaste människorna vet hur bra han är.
Ja, just det. Ja, det var ingen household name, liksom. Men de som följer hockey vet ju att det är en fantastiskt bra spelare. Så att det blir Point, McDavid, McKinnon.
Ja. Och sen?
Sen har vi då sen har jag Taylor Hall i tredje kedjan, fjolårets MVP. Och han får spela till vänster med en duo som har varit väldigt bra i en ny formad duo som varit väldigt bra här i under hösten. Och det är ju då Tavares och Marner.
Ja, jag trodde du skulle säga Seguin och Ben. Jag var helt inne på det.
Nej. Faktiskt inte, utan det blir Hall, Tavares, Marner.
Mm-hmm.
Och i fjärde serien då. Där vill jag ändå ha... Jag har ju en spelare som jag väldigt gärna vill ha här. Alltså, jag tänker ju ändå... När du tog ut det svenska laget så tänker du bara mål framåt. De ska framåt. Mm. De behöver inte ha något defensivt eller PK-spelare. För de kommer ju ha pucken och allting. Men jag tänker att jag vill ändå ha en Selke-mässig center till här förutom Bergeron. Så jag tar Couturier.
Ja.
Jag vill ha Couturier. Och det innebär att jag petar otroliga centrar. Alltså.
Ja, det gör du.
Det gör jag faktiskt. Men jag har Couturier och så... tänkte jag, vilken duo ska jag få spela med Couturier sammansvetsad? Antingen Giroux Couturier så att han får spela med sin fina kompis i Philadelphia, och som du gillar ju Giroux väldigt mycket. Eller ska jag ta Ben och Seguin? Och då blir det faktiskt, det blir helt enkelt Ben och Seguin. Så Couturier som center med Ben till vänster och Seguin till höger. Mm. Och så har jag kanske Giroux som extra spelare då. En sån som Scheifele kommer ju inte med här nu.
Jag skulle just säga det. Vi petar alltså Monahan, Scheifele,
Stamkos,
Ryan Johansson,
Barzal,
Dubois, Taves,
ja, Getzlaff, O'Reilly, Stone, ja. Marchessault, ja. Max Domi.
Ja, morsning.
Alltså sett till form just nu den här hösten, då måste jag säga att alltså, det var nästan så att jag ville ha med Matt Duchene faktiskt. Trots liksom Ubergate och allt det här va, så har han varit så fruktansvärt bra, alltså måste jag säga, framförallt de sista två veckorna. Och han är en sån där spelare som kanadensiska trupper brukar ta ut också. Han var med senast World Cup till exempel, för att han kan flyga fram som ytterspelare också och spela boxplay och allt det här va. Men nej, det är en sån mördande konkurrens att,
mördande
va, så att det går inte att få plats allihopa. Så är det bara. Så att, alltså en idé, fast det går ju liksom inte att ha det så rent nationalistiskt, så vill inte Kanada ha det så. Men de skulle ju kunna ha ett Kanada B som skulle kunna vinna World Cup också.
Och du har tagit ut ett sånt?
Ja, jag var tvungen att ta bara för att se hur det ser ut. Det här är alltså Kanada B-spelare som inte kommer med. Och vi har nämnt många nu, men nu, jag bara hittar på lite kedjor här snabbt. De här är inte lika noga övervägda kemimässigt som de tidigare här som kommer med i det riktiga laget. Men låt säga så här, en målvaktssida med Price, Fleury och Jones. En backsida med Riley Letang, Chabot, Pietrangelo, Hamilton, Ellis. Och så en forwardsida med Barzal, Scheifele, Stamkos, Domi, Johansson, Marchessault, Duchene, Monahan, Stone, Taves, Getzlaff, O'Reilly.
Ja.
Och då har vi Couture.
Ja, det är final mellan de två lagen.
Exakt, och de skulle kunna ha ett tredje lag med Couture, Gallagher, Simmons, Skinner, Hoffman, Newton, Hopkins, Dubois, Horvat. Det är sjukt.
Så. Det är faktiskt det.
Så att, ja, det är kul att laborera med de här kedjorna, men samtidigt så är det otroligt, alltså, det känns ju, man känner sig hemsk som petar vissa också.
Ja, jag tror de står ut med att du gör det, men
de kanske inte helt tycker det är jättejobbigt att jag gör det, det förstår. Om de ens uttaget vet om det gör de ju naturligtvis inte. Ja.
Ja, men du, då, vem var det som var pekat på det? Var det Björkman?
Ja, nu var det Olle, vet du.
Olle Stefansson.
Ja, Olle Stefansson tyckte. Ja, värmlänningen här som också är med i Fantasy-ligan för övrigt.
Ja.
Wheelers Dealers, han tar ju alltid ut Blake Wheeler i sina lag. För han är bra fantasy-spelare, vet du. Så att, ja.
Ja, vi får se, som sagt, ikväll kan det hända saker.
Ja, exakt.
Oerhört många matcher.
Så ni får ha lite överseende om vi har missat någon supergrej just i natt, för att det här spelades in precis innan dem.
Mm.
Av tidsskäl, helt.
Ja. Ja, men... då får vi väl tacka för den här veckan då. Och nästa vecka så då kommer jag tillbaks med kalkon i hela min lekamen. Har förhoppningsvis lyckats... Nej, nu ska vi inte gå in på det.
Nej, du vill inte vara för detaljerad. Men jag förstår att du har med matsmältning att göra, att du ska vara i form.
Ja, det ska bli trevligt. Man ska tänka på saker man är tacksam för. Och vid middagsbordet i fjol så fick man faktiskt lov att säga det. Saker man var tacksam över. Ja. Så i år ska jag väl säga att jag är bland annat tacksam för att jag får göra en podd ihop med Jonathan Ekeliv och ha så fantastiska lyssnare som vi har.
Det var trevligt sagt. Och det, jag är bara instämma. Att vi fortsätter köra. Att vi får göra det här ihop. Det ska jag vara tacksam för. Sitta och snacka NHL på arbetstid. Det är ju helt sjukt alltså.
Ja, det ska vi verkligen vara. Men vi hörs igen nästa vecka, lika glada och pigga.
Ja, tack så mycket allihopa. Vi avslutar så. Tack helt enkelt.
Hej hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar Arenas blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so much
blood. Hallå, hallå, hallå!
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå, hallå,
hallå! Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.